Velkommen til Berørt. Nogle af de bedst sælgende bøger i Norge og Danmark faktisk handler om Jesus, og det er spændingsromaner, skrevet af nordmanden Tom Egeland, som jeg lige har talt med. Jeg har nemlig læst flere af hans bøger. De er fermt skrevet med en helt klassisk page-turning fremdrift i hælene på arkeologen Bjørn Beldø. Men da jeg en dag læste, at Tom Egeland er ateist, blev jeg forvirret. For hvorfor så bruge de fleste af sine vågne timer på at skrive bøger, der drejer sig om hændelser fra Bibelen? Nu jeg har talt med ham, forstår jeg det bedre. Selvom han ikke tror, anerkender han, at historierne er vigtige, fordi de danner grundlaget for vores samfund i dag. Og han mener, at kirken har haft magt, og det er netop magt, der er vigtig for Tom Egeland. Det er den, han vil undersøge, og den, han vil have os til at tænke over. Og det gør han med sin journalistiske grundighed, men med en forfatters frihed. Så kan man nu stole på det, han skriver? Nej, siger han. Men læs gerne med. Og lyt. Selvom samtalen desværre ikke var på en særlig god forbindelse, så bliver man klogere af den, håber jeg. God lyttelyst.
Velkommen, Tom. Jeg siger jo Egeland på dansk. Det lyder ikke så godt. Hvordan siger du det på norsk?
Det er jo næsten det samme. Egeland. Min slekt kommer jo fra det sørlige Norge, og navnet er nok da, altså på 1700-1800-tallet så var det jo veldig populært i Norge å lage, hva skal vi si, danske varianter av sånn heilnorske navn, at det var penere, at det lød som kongens dansk.
Du har jo lige udgivet endnu en bestseller, dels i Norge, med Sømønterne. Den, jeg går ud fra, at vi får den næste år i Danmark. Og så er du lige i Danmark, og kommet med den her Codex. Også ja. En god, stor klods. Den er på 500 sider, ikke? Jo, 500 sider lige præcis. Og dem har du skrevet i, faktisk, det er faktisk mere end 30 år siden. Det er faktisk næsten 35 år siden, du begyndte at skrive. Og det er jo spændingsromaner, det er thriller, og du har skrevet rigtig mange af dem oversat til dansk. Men du er også, altså før det, ligesom mig, så var du også, jeg er jo stadigvæk journalist, det er du jo også, fordi det holder man jo ikke rigtig op med, men du har også været chef i journalistikken, og du har været det både på Aftenposten og på det norske TV2. Men du gør jo det, jeg som journalist ikke må. Du digter jo, du finder jo på. Men du gør det jo på en måde, som man tror, at det er rigtigt. Altså, fordi det er ligesom, du skriver jo pludselig som om, at det er helt rigtigt, ikke? Og så er det, jeg tænker, at er det ikke næsten en synd? Fordi du digter jo faktisk om Jesus. Mm. Det er jo nogen, der måske næsten kan kalde blasfemi.
Ja, altså det jeg føler ikke det selv, og jeg har faktisk veldig mange lesere, begeistrede lesere, som er kristne, professorer i teologi, sågar biskop i Norge, og veldig, veldig mange troende lesere. Og min erfaring er, at de er med på leken, som vi sier i Norge, altså at de skjønner at dette er diktning. Man kan jo med en viss rett også stille spørsmålet, altså Bibelen er jo ingen fasit. Altså det nye testamentet har jo, eller skaper en teologisk tradisjon som heter det synoptiske problem, som tar for seg at fortellingene til de ulike evangelistene stemmer jo ikke overens.
Der er fire forskellige fortællinger om Jesus, kan du sige, og de passer jo ikke 100% sammen.
Ikke sant? Og da kan man jo sige, hvis Bibelen var Guds ord i bokstavlig forstand, så ville den jo nødvendigvis være feilfri. det at den ikke det, gjør det jo for meg åpenbart at Bibelen en bok skrevet av mennesker, redigert av mennesker, og så kan man jo spørre om det bakenforliggende, altså det store spørsmålet jo, forteller den en sann historie, som andre ord, finnes Gud, var Jesus Guds sønn? Svaret på det finner man jo ikke i Bibelen. Svaret på det handler jo om en tro eller overbevisning i menneskets hjerte. Så det jeg gjør jo å, hva skal vi si, ta meg til rette i de bibelske beretninger og omskrive dem på min måte, men med respekt for og basis i disse storslåtte beretningene. Altså, jeg ikke en troende person, men jeg setter jo Bibelen ekstremt høyt som et både litterært verk og som en rettesnor for menneskelig oppførsel og samkvem. Altså det kristne grunnleggende budskap, altså om nestekjærlighet, jo et fantastisk budskap, uavhengig av om man tror på Gud.
Bibelen ser du som en historie, som et eventyr, som vi må dække videre på, eller lave andre udgaver af?
Ja, jeg mener jo, at det har vi ret til. Altså, jeg ser på Bibelen som en mytologisk beretning om, hva skal vi si, vår vestlige sivilisasjons opphav. Altså det gamle testamentet springer jo ut av babylonske og sumeriske og akadiske myter og skapelsesberetninger. Så ble de beretningene, hva skal vi si, teologisk forfinet i det som da ble til jødedommen og det gamle testamentet, som jo på enkelte punkter ganske rystende lesning, altså den Gud, den Jave vi møter i det gamle testamentet, jo ingen barmhjertig Gud. Men så kom jo da kristendommen, eller egentlig kom jo den etter Jesus, da Jesus var jo strengt tatt ikke kristen, men Jesus kom jo og fornyet den gamle tro og gjorde den mer barmhjertig. Og det nye testamentet korrigerer jo på mange områder det gamle testamentet, der jo, altså folk blir jo steinet hvis de har klippt håret sitt feil. Altså det jo en veldig gammeldags religion vi møter i det gamle testamentet, og det nye testamentet fornyer jo denne troen, men til syvende og sist handler jo dette om, tror man på den Gud og de, hva skal vi si, grunnleggende fortellingene som står i denne Bibelen da.
Men du er jo ikke troende, Tom. Altså du siger selv, du også, at du er ateist. Alligevel så tager du jo de her fortællinger meget seriøst. Altså du har respekt for fortællingerne. Kan du ikke prøve at forklare mig, hvad forskellen er på at tro og så tage fortællingerne seriøst på den måde, som du gør?
Det handler jo om, altså det vigtigste jo selvsagt, om man som menneske har tro på guder, eller den kristne Gud. Jeg har ikke den troen, men jeg tror jo at Bibelen skrevet av menn, i praksis jo stort sett menn som har skrevet disse tekstene, som trodde på det de skrev. Jeg tror jo at vi alle, altså alle mennesker, nærmest genetisk disponert for å tro. Mm. Altså alle kulturer gjennom verdenshistorien, altså fra mänskligheten gick från att vara ja, dyr då stammer till att bli civilisationer, alltså den kognitiva revolution och så vidare. Något av det första som skedde var ju att det blev skapat guder. De bodde då i himmelrummet, de bodde i fjäll, de bodde i mäktiga träd och så blev denna gudstron mer avancerad fram till dagens religioner. Men alla människor har nog i sig detta tror jag mest av allt som en förhoppning. Rätt och slett för det vi är alla rädd för att dö eller vi är alla oroliga för det mörke som väntar oss efter döden. Mm. Och alla religioner har ju en förklaring eller en tröst. Enten det är att hvis du uppför dig pent så kommer du till ett paradis och du lever i evighet i din guds närhet. Eller som i de asiatiska religioner, du blir genfött, du kommer tillbaka till jorden i en eller annan form, avhängig av hur du uppförde dig. Så att detta grundläggande hopp om att döden inte är ett evigt mörke ligger ju i oss alla, men på den andra sidan, alltså något sånt som 100 miljarder människor har dött för oss i världshistorien. Och vi kommer ju från det samma mörke. Alltså som den russiske diktaren Nabokov skrev, alltså livet är ett stacket lysglimt mellan två evigheter av mörke. Så för mig, alltså jag klarar inte. Jag trenger inte den trösten som ligger i en gudstro och jag är allt för vad ska vi säga som rationellt inställd till att godta att i vart fall Bibelns Gud finnes och att han besvangret en jomfrupike som födde hans son som blev spikret fast i ett kors för att dö för våra synder. Alltså att allt detta blir väldigt abstrakt. För mig och lite trovärdig.
Men det är en konkret historia, konkret fortelling liksom du laver.
Men det är ju nettopp det som är spännande vi är att gripa fatt i dessa grundhistorierna och så si kanske var det inte akkurat slik det skedde. Alltså i Codex då som nu är ute i Danmark så ställer jag ju många kritiska spörsmål vid Paulus.
Ja, det gör det.
Det är ju på en måte uhört. Alltså Paulus har ju en enorm status. Alltså Paulus skapte ju långt på väg kristendomen på basis av Jesu ord och gärning.
Ja, sån helt kort. Alltså Paulus han mötte ju aldrig Jesus. Han hade ett syn med ham efter han var död lite liksom jag också har haft, men han hade ett syn med ham och så begyndte han att formulera, sådan ska vi leva efter det jag har hört Kristus har sagt. Mm. Mm. Där skriver du också i bogen, och det är ju något av det jag har sendt till dig inden, som verkligen slog mig när jag läste. Jag läser lite högt här, din bog här. Att Paulus skapade en ny Jesus, lade du en av dina figurer säga. Och du säger också att han, den Jesus som vi lär känna i det där kodex, nu avslöjar jag ju inte för mycket, men alltså att den Jesus vi lærer at kende i Codex Christi, som du har døbt det her Codex, er en reformator, en oprører, som provokerer romerne. En barmhjertig samaritaner, en modig, klog filosof, som modsætter sig romernes besættelse. Han priser sin Gud, men han påberåber sig ikke at være Guds søn, altså ikke i bogstavelig forstand. Altså, så du skriver jo egentlig sådan, at det her med, at Jesus er Guds søn og sådan noget, det er noget, som nogle andre finder på senere. Og det er virkelig provokerende at skrive det.
Jeg synes jo ikke det. Altså, det er jo en interessant debat, altså forskellen på den historiske Jesus og troens Jesus. Jeg tror jo at hvis vi skreller bort trosaspektet, så sitter vi jo igjen med en jødisk opprører med et klokt budskap. Om Jesus stod opp fra de døde på den tredje dag, rokker ikke ved de ord han delte og den, den reform han utøvde av den gamle jødiske tro. Men Jesus som Guds sønn jo en påstand. Og hvis vi ser på tilblivelsen av Bibelen, så altså, som gammel journalist som vant til å jobbe med kildekritikk, ja. Så det klart at testamentene ble skrevet ganske mange år etter at Jesus levde, i en tid uten Google, Wikipedia og skriftlig dokumentasjon. Altså dette var muntlige overleveringer fra munn til munn til munn, før noen til slutt skrev dette ned. Så ble disse tekstene igjen kopiert av andre som kanskje følte behov for å understreke et poeng, legge til en liten beretning som fargela det bibelske budskap. Sånn at jeg har vanskelig for å tro på Bibelen i bokstavlig forstand. Og så jo da et trosspørsmål hvor langt man vil gå i å tro. Altså, veldig mange kristne erkjenner jo at Bibelen skal ikke leses bokstavlig, men de tror på en slags bakenforliggende sannhet. Mens mitt prosjekt jo å gå inn i disse grunnfortellingene og spørre, var det nå det som skjedde? Kan det ha skjedd på en annen måte? Hvilken betydning vil i så fall det få? Dette jo kjempespennende temaer, altså dette jo faget teologi i realiteten.
Men det jo også, når man så leser dine bøger, så begynder man jo at tænke, altså så laver man jo kontrafaktisk tænkning. Hvad nu, hvis det var det, der var foregået? Hvad havde det så betydet i virkeligheden for de samfund, vi har i dag? Altså for konstruktionen af vores demokrati, for afbildning i vores kultur, malerier, musik. Alting jo afhængig af grove træk. Hvad der egentlig ikke kun har stået i Bibelen, men tolkningen af Bibelen op gennem århundrederne. Og så, så kommer du ligesom ind og lægger et lag mere på, og tolker ikke alene på Bibelen, men digter videre. Og der tænker jeg, dels synes jeg, det jo fantastisk interessant at læse, altså, fordi jeg jo nysgerrig på, jeg har jo haft de her syn med Jesus, som var fuldstændig overvældende for sådan en kedelig journalist som mig, og hvor jeg også blev journalist og sådan begyndte at undersøge, jamen, hvem er han, og hvad foregik der egentlig, og hvad var den historiske Jesus, og hvem er troens Jesus, men der er så mange forskellige veje at gå ind i det her på. Og jeg ved også, at du har gjort dig nogle tanker om, hvor de etiske grænser er her som journalist. Altså, hvor meget kan du digte, uden at gøre opmærksom på, at du digter?
Veldig mange af dem afslutter jeg med et etterord, ja. Som en næsten leksikalsk gennemgang af, hvad som sandt og hvad som fundet på. Og grundlæggende sett så det jo sånn at når det står ordet roman på titelbladet, så det funnet på. Altså i motsetning til Dan Brown, som jo i Da Vinci-koden gikk veldig langt i å påstå at dette var en slags sannhet, så jeg veldig tydelig på at jeg skriver underholdningsromaner som jeg håper spennende å lese, men i den grad jeg har ambitioner utover å skrive spennende og underholdende, så det jo å bidra til at mine lesere begynner å tenke selv. Altså, jeg blir forskrekket når jeg snakker med dypt troende kristne mennesker som ikke kjenner til disse teologiske grundtesene, altså for eksempel det synoptiske problem, altså at evangeliene har ulike versioner. Jeg mener, hvis man skal være et troende menneske, så påligger det en å sette seg inn i disse temaene, forstå dem, ikke for at man som meg skal konkludere med at dette tror jeg ikke på, altså mennesker må gjerne tro for min del, men jeg synes det påligger troende et krav om å vite litt om det man tror på. Jeg har ikke noen ambisjon om å ta troen fra mennesker, men jeg vil gjerne at de er bevisste på hva de tror på, og hva troens ulike elementer, hvordan det skal forstås og vektes og tolkes. Hva er en tolkning? Hva er en ubestridelig sannhet? Altså, jeg tror for eksempel at ja, Jesus fantes, ja, jeg tror han ble korsfestet. Det finnes ikke-kristelige kilder som henviser til Jesus, sånn at jeg ikke der at jeg tror Jesus ble funnet på, altså en del av ateister tror jo det. Men for meg stopper det ved denne religiøse tesen om at Jesus er altså i realiteten en legemliggjort Gud. Da.
Er vi mennesker så fantasifulle, at vi kan digte alt det her med Gud, at vi kan digte alt det vi har gjort med pyramider, Stonehenge, og så hele historien om Gud, det gamle testamente og det nye testamente og Jesus. Er vi virkelig så fantasifulle, at vi kan finde på alt det? Tror du virkelig det?
Ja, jeg tror det. Altså, som jeg var inne på tidligere, dette med nærmest genetisk disposisjon for å ville tro. Altså, troen er jo først og fremst en forhåpning,
ja.
Kanskje ispedd litt tvil. Men det er jo som du forteller om, altså troen springer jo som regel ikke ut av en intellektuell, rasjonell overbevisning, men og av en følelse. Jeg som 18-åring så bodde jeg som ateist et år i en amerikansk mormonfamilie og fulgte deres hverdag, også religiøse hverdag, og jeg lot meg jo langt på vei, altså jeg ble jo ikke troende i den forstand, men altså jeg lot meg jo forføre av fellesskapet, av håpet om noe mer. Religionene skaper jo et nødvendig rammeverk, enten det er i det amerikanske mormonsamfunnet, eller det er i Italia, da, hvor vel noe sånt som 80% er katolikker. De har et fellesskap, de har et rammeverk, på samme måte som asiater har i helt andre religioner. Altså det er et kulturelt rammeverk for å få et samfunn til å fungere på, hva skal vi si, det moralske og det etiske nivå.
Det er en menneskelig konstruktion, taler du om, altså religion, som vi simpelthen har behov for at have for at kunne fungere i samfund.
Jeg tror
også, det er jo sådan en klassisk religionspsykologisk måde at se på troen på, og det er jo også en måde, som man kan sige, den vil jeg også have købt ind på og have nøjes med, hvis jeg ikke havde oplevet de ting, jeg gjorde. Så kan jeg sagtens se logikken, og ligesom jeg kan se logikken i en spændingsroman og se opbygningen og konstruktionen i den, der hvor jeg kan synes, det er anderledes at være troende end ikke at være det, det er, at for mig er tro ikke nogen regler, men tro er, at jeg ligesom ved, at der er simpelthen noget, der har skabt mig, som elsker mig. Det er ikke min far og mor, de også elsker mig, men det på en anden måde.
I en anden bok i denne serie med Bjørn Beltø, altså arkeologen, ja, som også er kommet ud på dansk, som hedder Lazarus-effekten.
Ja, den ligger her. Ja.
Så kom jeg også lidt ind på, hvordan fungerer den menneskelige hjerne. Ja. Og altså, i vilken grad kan religiös tro och i enda större grad religiösa uppenbaringar kanske förklaras som neurologiska fenomener och detta är ju en svår vetenskap och jag är mildt sagt inte neurokirurg men delar av hjärnan som är i bruk under vad ska vi säga religiös extas för exempel tungetalet är den samma del av hjärnan som är som påverkas eller som utlöser epileptiska anfall. Så det är en del alltså som icke troende då så ser jag denna typ för exempel uppenbaringar som rätt och slett neurologiska mekanismer alltså som utlöser föreställningar eller alltså i mina ögon vrangföreställningar som har högst naturliga förklaringar. Men den som upplever det vill ju självsagt känna det på en annan måte, alltså vi känner det mer bokstavligt.
Mm.
Och alltså jag kan ju inte ta ifrån dig dina upplevelser och dina känslor och din tro, men i mitt frånvär av den överbevisning om att detta faktiskt stämmer så söker jag helt konkreta rationella förklaringar på varför det må vara och de förklaringarna kan vara psykologiska, de kan vara neurologiska. Det är ju akkurat det samma som när du snackar med ett människa som säger jag har sett min mor för exempel som döde för 50 år sedan ja. Som gjenferd och hon kom till mig och sa sån och sån ska ja. Du göra eller nå må du gå till lägen för jag tror det var kräft. Alltså, det är massa såna
ja, det är det.
Historier där ute. Jag tror ju inte på spökelser. Alltså, visst ett spökelse finns. Alltså, har det på sig klär när klär spökelser på sig jag har så massa såna konkreta spörsmål som inte lär sig besvara
men det förstår jag också och jag har också blivit undersökt av neurologer och blivit skannad så jag är ju bara hyperskeptisk och hypervetenskaplig och ska bara ha styr på det hela och det har jag också fått och blivit undersökt alla möjliga steder och mitt problem är ju att jag rent faktiskt har upplevt det. Och jag kan inte bortförklara det. Alltså, det är inte någon av de förklaringar. Det är inte någon av de experter, der kan hjälpa mig. Mm. Och jag, det är enormt intressant. Och det blir ved med att vara fascinerande. Fordi der upplevs av man till en annan over hela kloden. Och i alla religioner. De ligner hinanden enormt meget. De här åbenbaringer, vad man vill kalla dem. Och när jag så också tänker på dina bøger och på Bibeln. Att det blir ved med att vara spännande. Alltså att vi 2000 år efter stadigvæk syns att den här grundhistorie om Jesus är intressant. Och vi syns den är så intressant så vi köper 500 sidor tydlig bøger och läser om den. Der, altså, der er et eller andet her, der er på færre, som rör oss dybere än någon annan historie. Och det syns jag också är fascinerande. Och de rör ju också dig. Varför blir du ved med att intressera dig för Jesus och hans gäng där?
Det är ju jättespännande tematik. Alltså kristendomen eller ja judendomen då eller de abrahamitiska religionerna präger ju hela den västliga civilisationskrets. Europa, USA och formar ju oss som samfund. Och nettop därför syns jag ju det är spännande att gå in i vilka mytologier är det som präger oss, alltså vårt syn på liv och död, på dödsstraff för exempel, alltså även om många delstater i USA praktiserar dödsstraff, så är ju det utifrån det gammeltestamentliga budet om öje för öje och så vidare. Men hela vår västliga tänkning springer ju ut av Jesu lära, och så är de färreste av oss flinke nog till att liksom leve slik Jesus ville at vi skulle gjøre da. Så det jo mye hykleri men uansett hvordan vi lever og uansett hva vi mener og tror og ikke tror så altså selv som ateist jo jeg det du kan kalle kulturkristen altså jeg har et grunnleggende kristent livssyn I den forstand at ja, jeg mener liv liksom kall det hellig. Du skal opptre anstendig overfor mennesker og oppføre deg på en ordentlig måte. Det jo ikke alle kulturer som sånn, altså særlig primitive stammekulturer for eksempel, kan jo liksom fort mene at det greit å drepe de eldste I stammen, for de sinker deg når du skal gjennom junglen eller ørkenen, altså sånne ting, sånn at jeg tror ikke det gitt at mennesket en barmhjertig skapning.
Når man hører deg, og når man læser deg, så lyder det nesten som om du egentlig ude med din bøger på lidt af et korstog, for at hele tiden få os til at vågne og at tænke os om, som du også sagde I begyndelsen, men også for at presse os til at være ordentlige mennesker, til at se, at nogle af de værdier, der I den historie, du bliver ved med at kredse om, Jesus-historien, at der nogle værdier her, som egentlig uafhængige af Jesus, det bare ham, der siger dem, men det dem, som vi bygger vores samfund på. Lad os blive ved med at tale om dem, uanset hvor de egentlig kommer fra. Det sådan nogenlunde rigtigt forstået, Tom?
Ja, det synes jeg en præcis opsummering.
Kommer der en ny bæltø I den her?
Ja, nu sitter jeg... Jeg tog en pause, da du ringte og meldte dig nå for lidt siden, men nu sitter jeg og skriver... på en bok som også en beltebok, altså, men der tar jeg utgangspunkt I et spørsmål som alltid interessert meg. Hvorfor vokste Åsatroen frem I Norden 800 år etter Jesus, altså, mens resten av Europa ble underlagt kristendommen? Ja. Så dyrket vi jo Odin og Thor og alle de norrøne guder her I nord. Det synes jeg et fascinerende spørsmål, siden jeg nå en gang skjønnlitterær forfatter og ikke forsker. Så finner jeg linjer fra den norrøne gudelære til gammeltestamentlige mytologier.
Det skal jo nok provokere nogen også, at du... fletter asatro og kristendom sammen. Jeg glæder mig bare rigtig meget til at læse det. Altså det jo, jeg blev jo dybt fascineret, så det fantastisk at blive provokeret lidt. Så tusind tak, Tom.
Var det hyggeligt.